Nobody. I don't care if you're Warren Buffett or if you're Jimmy Buffett. Nobody knows if the stock is going to go up, down, sideways, or in circles.
Hej och välkomna till avsnitt 38 av Game of Stocks. Det är jag, Danne, eller värdeinvesteraren. Och vi spelar in den 3 mars 2020. Och idag har du med dig ett case.
Du, sitter man här och så bara pekar man här och så är det en podd. Bara, vi inte är tv här.
Ja, men då vet vi min vapendragare är.
Ja, okej. Ja, vapendragare, det är bra.
Ja.
Liksom gladiatorn själv. Investakus, dogge om man vill säga det. Mm. Ja, jag har ju ett case den här veckan. Ett riktigt värdecase.
Ja, och jag som är värdeinvesteraren.
Ja.
Jag ser ju, de här byxorna sitter ju obekvämt tajt på mig nu alltså.
Vadå, för att du äter för mycket den här veckan?
Ja, nej, jag tänkte lite mer söderut. Men för det här caset tilltalar ju mig.
Så du menar att den här BB är rated, R-rated nu?
Ja, precis.
Exakt.
Ja, men det är ett spännande case faktiskt.
Mm. Ja, men jag tror det blir klassiskt vad jag säger. Du köper en dollar för massa cent, som man säger.
Har du använt börsdata för det här?
Såklart man har använt börsdata för det här. Börsdata är vår sponsor den här veckan. Och använt såklart börsdata för grafer, för att få en snabb överblick för bolaget. Men mer att det är lite saker som måste fixas. I sånt här så måste man göra mer.
Ja, precis. Och det är ju ingenting, det är inget fel på börsdata, utan det är ju, ibland är det ju bara så med bokföring. Han måste ju följa vissa bokföringsregler och kan inte sitta och göra vilka justeringar som helst.
Jo, man måste ju streamlina det.
Ja, och ja, när jag gjorde min Millicom-analys nämnde jag ju det också.
Mm.
För att det är massa bokföringsregler, det följer ju inte IFRS till exempel, Millicoms rapportering. Så börsdata håller ju sig till IFRS-redovisningen, för han måste ju på något sätt gör det jämförbart med en bolag.
Jo, så är det. Och börsdata är en grym tjänst. Ger snabba överblickar. Det är liksom, man kan se att bolaget är intressant från första början. Men sen måste man göra mer. Men
som sagt, han kan inte göra så mycket mer. Det måste ju vara jämföra äpplen och äpplen. Han kan inte sitta och jämföra äpplen och päron. Och till exempel, det finns ju massa nyckeltal som Embracer eller gamla THQ Nordic kör ju operationell EBIT som stämmer bättre för deras underliggande resultat. Men det är klart inte börsdata kan lägga in det som de officiella siffrorna. Det hade varit missvisande.
Alla bolag kör sina egna justerade resultat beroende på vad de har för verksamhet. Man bara säger, okej, vi kör Charlie Munger. Don't do bullshit earnings.
Exakt. Men det är en fantastisk tjänst.
Det är en fantastisk tjänst, och även om man inte kan ta det rakt av på sådana här krångliga case.
Ja, precis. För det mesta kan man ju ändå ta det rakt av. Det
är absolut. Precis. För de bolag som inte håller på och krånglar med massa saker och har en renodlad verksamhet.
Exakt.
Det här har man ju liksom, i det här caset som sagt, har vi kanske värden på balansräkningen som överstiger själva värden på verksamheten nästan.
Exakt.
Och det är sånt man bara får liksom lära sig med tiden. Men börsdata sparar mig extremt mycket tid när man gör den här analysen ändå.
Ändå, ja. Precis.
För att få ut värden snabbt och kunna köra exporter och så vidare och så vidare. Så köp börsdata, spara tid, hitta ett case, tjäna pengar.
Börja använda det gratis om ni inte vill börja med att köpa det, så kommer ni vilja köpa det ändå.
Exakt.
Så titta in börsdata, för det är helt gratis.
Och sen kommer ni köpa det.
Ja, för att få premiumversion.
För det är då ni tjänar riktiga pengar.
Precis. Ja, nej, men den gör mycket. Den pro.
Exakt. Tack till börsdata för sponsorn den här veckan.
Mm. Och så vill jag bara påminna om, kom ihåg att varenda sånt här analysavsnitt, då följer du med en pdf. Och ja, det gör även den här veckan. Så om ni tycker det blir mycket siffror, och det blir det när Dogge gör sina analyser,
hej!
Så kolla pdf-en på hemsidan.
Som bara exempel, den här är 15 sidor lång.
Ja, precis. Så www.gameofstocks.nu. Och så kollar du och klickar in på inlägget för avsnitt 38, så ska det finnas en länk.
Yes, det finns det. Och bara innan vi kör analysen så vill jag dra disclaimer. Det här är min analys, det är bara min inspiration för er. Ta det bara som inspiration. Och vi är inga analytiker eller rådgivare. Allting som sägs här är bara mina tankar och idéer och min tolkning av siffror och verksamheten i helhet.
Exakt. Ingen finansiell rådgivning. Ta alltid ditt egna beslut och gör din egen research.
Yes. Då kör vi. Nu har vi fått bort allt det där jumbon med tråkiga saker.
Ja, jag är faktiskt exalterad för det här caset. Jag har tittat på det också i och med att det är ett riktigt sånt där sum of the part value case som jag tycker är attraktivt när det mesta är dyrt på börsen och när det inte verkar spela någon roll med kassaflöden och margin of safety eller någonting. Då tycker jag det här är rätt intressant.
Ja, och sen blir det egentligen bara bättre nu när Powell sänkte räntan. Allting ja. Framtida blir bara mer värt.
Ja, det stämmer ju för sig in på tillväxtbolagen ännu mer då, men ja, faktiskt. Men ändå.
Stabila kassaflöden, it's lovely.
Ja, precis. Men det står pall i alla tider.
Ja, exakt. Men då kör vi igång. Men min första mening som jag alltid tar, som är kanske, ska man säga, en liten slogan, en liten så, introduktion till case, vad man kan förvänta sig. Som min Peter Lynch-paragraf. Ett bolag som marknadsledare och nästintill en monopolisk ställning i en del av verksamhetsbenen har tillgång på balansräkningen som man kan köpa det för köpa kronor för ören.
Mm.
Så that's the cliffhanger. Och bolaget är North Media.
Yes.
Så ett danskt bolag som är inom media på olika sorts sätt och vis. Jag tror alla tänker på det här kanske mer gamla klassiska. Men vi ska gå in på egentligen att de har mycket, mycket mer och de börjar bli inte en klenod längre utan komma in i den här nya digitala världen. Men har bolagen någon vallgravar? Jag skulle vilja att de säger att de har det. Ett, de är ensamma på sin marknad där de har störst av sin intjäning för PostNord har lämnat marknaden. De gör inte det här längre. Efter att PostNord köpt upp PostDanmark och PostDanmark har ju i princip kört PostNord ner i skiten med intjäning och så vidare. Så är här ett område de har lämnat totalt.
Mm-hmm.
Så i princip är det North Media eller FK Distribution, distribution som har helt monopol på egentligen fysisk marknadsföring i brevlådan.
Okej. Okay. Men sysslar verkligen PostNord med det själva? De är ju, jag tänkte mer att de bara kör distributionen. Att liksom,
menar du?
Men jag tänkte mer att PostNord var mer de som slängde ner sakerna i brevlådan. Inte de som stod för vad som slängdes ner i brevlådan.
Nej, men det gör inte distribution heller. Det gör ju inte North Media heller. De gör ju inte liksom marknadsföringsmaterialet.
Ja, de distribuerar också.
De distribuerar. Okay, det är där deras verksamhet är distribuerad. De gör inte det.
Nej, okej. Okay. Men skulle du kunna förklara vad North Media gör?
Ja, absolut. Alltså,
deras intäktsben.
Vi ska komma till de intäktsbenen. Jag vill bara prata om vad vallgraven är här.
Ja, innan. Okej. Okay, ja.
Om vi går på hårda fakta här.
Mm.
De distribuerar ett printat material till 2,3 miljoner hushåll.
Mm. Och vänta, du, bara för att förtydliga, de har då den här FK-distribution som konkurrent, som enda konkurrent?
Nej, det är de.
Ja, det är de.
Det är ett
ja,
av deras fel. Och vi kanske ska gå in på benen först, men valgör efter.
Ja, jag tror det blir lättare för mig att hänga med. Men,
jag ser det på dina ögon.
Ja, precis. Men det är, jag vet inte om lyssnarna kanske är smartare än mig.
Ja, det hoppas vi.
Ja.
Okej, de har 5 ben.
Mm.
Och det största benet, och det är egentligen det som tjänar pengar just nu, är FK distribution, det är också massa tidningar. Så egentligen är det här leverans av reklam och tidningar till danska hushåll. De har också i det här en digital tjänst där man får skräddarsy vilken reklam man ska få. Så i princip, om du säger att du går in på den här hemsidan, du går in och säger att jag är intresserad av matvaror, husköp och babygrejer för att du har en familj, du ska flytta och du håller på att få barn. Då får du bara det i brevlådan. Så där kan du skräddarsy vad du ska få.
Ja, så lite som den här tejpbiten med ingen reklam tack, fast du kan säga viss reklam tack.
Exakt.
Och så klickar du online vad du vill ha.
Ja, så istället för att köra shotgun och lämna i alla brevlådor i ett helt hus, så kan du lämna specifikt till vilken kund det är. Ett, dina kunder som vill lämna ut reklamen får mycket mer värda kunder för de är redan intresserade. Du kommer över ett steg i AIDA-modellen.
Mm.
Två, du slipper göra mer jobb. Du spar pengar.
Bättre marginaler.
Bättre marginaler. Så att du sänker kostnaderna plus att det blir mer värde för kund.
Ja, råvaror, alltså själva tidningarna i sig och även personalen då behöver inte slösa tid.
Exakt. Och de delar nu ut 2,3 miljarder tidningar och 1,9 miljarder, miljoner. 2,3 miljoner tidningar och 1,9 miljoner leaflets om året.
Mm. Och hur stor, eller du kanske kommer in på det senare, yes. Men hur stor del av intäkterna är det?
Chilla. Ja. Nu är jag med analysen, jag tar det inte.
Aha,
det kommer. Och då på den här tjänsten då, minatillbud.dk, då kan du digitalisera leafletsen och välja vad du ska få in. Och den appen har laddats ner 1,5 miljoner gånger.
Mm.
Sen går vi till andra benet som heter North Media Aviser. Vilket är, de är utgivare av 11 tidningar. 8 stycken lokaltidningar i huvudstadsområdet. Nyhetssidan minby.dk. Affärstidningen RF Köpenhamn. Ungefär som typ D i Sverige. Och sen i nordöstra Själland, som jag förstod det, har de tidningarna Helsingör Dagblad och lokalavisen Nordskälland. Och sen relaterade nyhetssidor till det här då.
Okej, så de har ganska många stora tidningar i Danmark. Exakt. Dagstidningar, kvällstidningar.
Mm. En affärstidning som sagt. De har ju inte så mycket kvällstidningar för det är lokala, 8 stycken är lokala tidningar.
Mm, okay.
Så det är ju typ så här, mitt i Vasastan som vi har här i Stockholm då.
Men de har också nyhetssajter då, typ som di.se kopplat också då.
Ja, exakt. Så de har ju en av Danmarks största finanstidningar i Erövr, Köpenhamn. Och sen ja, lite där i nordöstra Själland och Nordskälland liksom.
Mm.
Där de har tidningar. Så de har ju väldigt så här, specifikt hur man kan, ska man styra liksom, säga, annonserna. Säga. Sen har vi ett till ben som heter North Media Online. De driver 3 stycken hemsidor. De driver Boligportal som är Danmarks största hemsida för att hyra ut. Runt 1000 uthyrningar sker per år med 3000 professionella uthyrare och 20 000 privata uthyrare. De är även i Sverige bostadsportal.se.
Vad sa du? 1000 uthyrningar per år?
100 000.
Ja, jag tänkte. Ja.
Så det här är den största sajten för att hyra ut bostäder i Danmark.
Mm.
Så den är där. Sen har de Ofir. Det är inte en jobbannons sida utan det är flera.
Mm.
Så det här är ungefär som Monster, vad ska jag säga, mer Metro hade ju också, där du la ut liksom jobbannonser. Här 30 000 jobb annonseras årligen. De har 1000 arbetsgivare som är kopplade till och de samarbetar med på den här sidan.
Mm.
Och 60% av de statliga enheterna samarbetar med Ofir.
Mm.
Så de är väldigt stabila liksom, kunder på just den här sidan. Sen har de Lead Supply. En låneförmedlare som äger hemsidor som matchbanker.dk, fairlån.dk och med flera. Lead Supply ägs till 50% och har verksamheten i 11 länder. Mm. Så det är ungefär lite som Lendo.
Mm.
Så att de samarbetar med banker och alla liksom kreditinstitut och förmedlar lån liksom fram och tillbaka.
Mm.
Så att där och sen har vi sista. Kanske den som är mest utanför vad man tror North Media gör, men kanske den som ändå kompletterar på ett sätt som jag skulle säga är lite så här extremt värdefullt. Det är BeKey. Det är en digital nyckellösning som gör det möjligt att komma in i lägenhetsfastigheter, privata bostäder och hemvårdsbostäder. De samarbetar just nu med 67 stycken kommuner i Danmark och Norge. Och vad jag förstod så har de just bara i Köpenhamnsområdet använts 100 000 gånger när de har implementerat. Så det är lite som, du vet det bolag som noterades för ett tag sedan som heter Amido.
Mm.
Men liksom så här digitala lås som kopplades ihop med mobil, app och sådär.
Ja, det gick ju bra för dem.
Det gick ju bra för dem, ja. men det är en del av liksom North Media också som de har.
Ah,
som gör att det är lätt för dem när de ska dela ut tidningar och reklamleaflets.
Men det är ju verkligen synergi där.
Exakt, så den är ju synergi med jättemycket. Plus att de höll på att liksom skapa samarbete med typ så här, bolag som levererar hem mat.
Ja.
SOS-tjänster ifall de måste komma in i en byggnad men det är låst. Det finns ingen som tillgår. Liksom, kan låsa upp liksom, på ett annat sätt. Du kan få nyckeln, engångsnyckel som ibland liksom sådär.
Mm.
Så det är egentligen alla de tjänster som finns inom North Media. Och just den här blandningen är extremt intressant tycker jag.
Ja, verkligen. Det märks att de kanske inser själva att de måste ge sig in i de branscherna de blir disruptade av.
Jo, så är det ju verkligen. Mm. Ja, men typ så här, okej, om man tänker vad vi får i brevlådan.
Mm.
Mycket av den printade reklamen är antingen mitt i Vasastan. Det är fastighetsmäklare som säger att de har sålt en lägenhet i närheten.
Mm.
Eller det är kampanjer för alla matbutiker i liksom området.
Ja, precis.
Så det är ju liksom, vad ska man säga, lokaltidningar, fastigheter, livsmedel och sen är det lite annat runt som man får som inte jag tittar på egentligen.
Ja, Elgiganten säger.
Elgiganten, absolut. Ja. Man får sådana grejer också. Och det är här, de har egentligen en corner på dem. För att här i Sverige, det finns fler bolag. Jag vet att det finns ett bolag som är typ monopolistiskt för oss också. Som delar ut, ska man säga, det här reklamgrejerna. För det, jag tror inte en Postnord delar ut det heller i Sverige.
Inte.
Vad jag förstått så är det så. Men det gör ju att de har en extrem corner på sin marknad.
Ja, för nu glider vi in på Vallgraven igen.
Exakt.
Men har de någon konkurrent?
Nej.
FK Distribution.
FK Distribution har ingen konkurrent.
Men de hade det när Postnord var aktiva i Danmark.
Ja, exakt. Därför blev det en sån prispress. För att Postnord pressar ner det. Och därför kommer vi se det sen när vi går ner och kollar på hur det ser ut. För när jag har delat upp det i business-segmenten så kommer vi se hur det har sett ut förut. Liksom.
Precis. Så det är en vallgrav så att man inte har en konkurrent. Men sen att ha en vallgrav i en bransch som är lite utdöende, det är väl en annan fråga.
Det beror ju på om man tycker att det är utdöende eller inte.
Jag kan ju bara se det utifrån eget perspektiv. Det är jag sätter ju gärna upp ingen reklam och slänger gärna. Även när jag råkar få reklam så slänger jag allting. Jag kollar inte ens igenom det.
Jo, exakt. Så men att, det är också typ så här.
Jag tror många unga kommer börja göra det. Eller jag är inte ens ung. Så, och jag tror att den yngre generationen tror jag inte heller tittar på det.
Nej, och det tror jag handlar. Jag tror det handlar mycket mer om preferenser. För att där har Introduce, som är ABGs tjänst, gjort liksom lite, alltså kundundersökningar, marknadsföringsundersökningar.
Channel checks typ.
Exakt, för att kolla vad är det som gillas mest och vad får mest ROI på faktiskt marknadsföring.
Mm.
För alltså, om vi bara tar e-mails, alltså just idag, jag tror många tycker att e-mail är digitaliseringens att skicka brev i reklam, men ändå e-mail kanske ett av de starkaste sätten att driva trafik till din sida eller driva genom köp.
Ja, e-mail skulle personligen, det är ju mycket sådana här konstiga grejer och spam.
Jo, men du får alla dina penisförlängnings e-mail.
Det var de jag tänkte på. Och de är ju bra. Men jo. De andra som är spam tänkte jag på. Nej, men just att det känns som att snarare Google Ads, Facebook, Instagram och mer banners på sidor över kanske det som gör brand awareness. Medan ja, e-mail vet jag inte heller om det är en bra väg.
Ja, fast vi har ändå sett att typ så här, marknaden går inte emot att det kommer bara vara en sak. Alltså, du har ju redan sett att vissa bolag har dragit tillbaka på kanske marknadsföring på YouTube och så vidare för att det har blivit så hög konkurrens.
Mm.
Och om man reflekterar lite över, jag tror ju att marknadsföring kommer både finnas i fysisk form och online. Sen handlar det om vilken mix det kommer vara.
Ja, det frågasätter jag ju inte. Men jag tänker att den snarare kommer minska än växa. Alltså den fysiska. Och sen om man också tar hänsyn till att alla ska vara så miljömedvetna nu för tiden. Och att slänga in massa pappersreklam som ingen tittar på. Och så vidare. Jag vet inte. Jag tänker bara att den kan ju inte anses vara en växande bransch i alla fall.
Nej, och det är lite kul att du säger det. För att alla de här har objektivs framåt. Mm. Och de har bemött en uppenbara kritiken i sin, vad heter det, årsrapport faktiskt, där de visar på att ett, de distribueras oftast via cykel eller att någon går. Det gör det grönare än de flesta grejer.
Ja, verkligen.
För att även om du tänker på digitalt så måste du ha en server igång, och jag vet inte, det var någon som förklarade att med att skicka ett mail så avgör det lika mycket energi som att du skulle koka ett ägg via serverhallar på den liksom action. Så att jag tror om du tar och kollar på, vad ska man säga, inte tier one, alltså inte så här first level thinking om egentligen vad som är grönt och hållbart.
Mm.
Om du börjar kolla tier 3, alltså se det som händer i kanske indirekta led, då tror jag det blir en helt annan tanke över det här. Och det är där med det här att man kan skräddarsy sitt sortiment, vilket gör att alla leaflets kommer ju vara relevanta för den som får det. Då blir det inte så mycket man kastar. Då kan det ju faktiskt vara intressant att kolla på.
Nej, men jag håller med om vallgravarna, och sen kan man väl diskutera hur ljus framtiden ser ut för branschen.
Absolut, det håller jag med om.
Men resten av verksamheten då, hur ser vallgravarna?
Resten av verksamheten, i princip är de störst. De till exempel Boligportal har ju, i Danmark är ju störst, helt enskilt.
Det var den uthyrnings...
Uthyrning, exakt.
Ja, för det jag tänkte spontant på, de är ju störst i Danmark. Mm. Men att konkurrera mot Airbnb, ja.
Just så, att, så är det. Jag menar, men det här jobbar mer med, inte så här korttidsuthyrning, utan långtidsuthyrning.
För mer andrahandskontrakt.
Ja, exakt.
Mer inom Danmark. Ja,
ja, och
för det är mer turism när det kommer till Airbnb.
Airbnb, exakt. Ah, ja. Och det är där du har liksom bostadsportal i Sverige. Jag tror inte den kommer bli så gigantisk. Det tror jag inte. Nej. För där kommer de konkurrera med Blocket.
Och inte bara det, vi har en ganska kass andrahandsmarknad i Sverige också.
Det också.
Den fungerar ju inte.
Nej. Och
man är i princip kriminell om man hyr ut sin... man kan ju få fängelse nu.
Jo, exakt. Men jag tror om du kollar på det, om du ska göra vitt, så tror jag bostadsportal är en hemsida man skulle använda. Om man är privat uthyrare, faktiskt en professionell uthyrare.
Mm.
För att de hjälper till med kontraktskrivning, hjälper till med avhysning, hjälper till med allting sånt. Så att de hjälper till med egentligen allting runt omkring också. Och inte bara säga, okej, okay, här har du hans nummer, vill du gå dit?
Nej,
och hyra?
Exakt. Och då blir kredibilitet viktigt. Så är du största aktören så kommer du antagligen vända dig ditåt.
Ja, exakt. Och det är där som jag tycker att det är liksom så här, okej, okay, det finns faktiskt potential här ändå att växa. Och även ha just den här internetsidorna har ju faktiskt växt. Och det var första gången de var lönsamma på helåret.
Det var det jag tänkte säga. För det kan, jag känner inte att en sån sida kan vara särskilt lönsam. Men...
Nej, men de har faktiskt blivit det. Ah, men okay. Om vi bara går igenom till den här faktan med, som tycker jag bekräftar vallgravarna. Ett, att de är själva i Danmark med att dela ut leaflets och dela ut reklam. Eller Post Danmark har dragit sig tillbaka. Boligportal är största uthyrningsmarknaden i Danmark. Och Bekey är också en ledande, liksom, ledande leverantören av digital access solutions hos home care staff, alltså hos hembiträden, hos assistenter och så vidare och så vidare.
Mm.
Så de har ju ändå tre verksamheter här som har verkligen tagit corners på sina marknader. Och lite fakta om det är liksom att 2,3 miljoner hushåll når de marknadsföringsmaterial. 18 000 distributörer använder deras rutter varje vecka. Mintillbud.dk, där du går in och bestämmer vad du vill ha för, ja, vad du vill ha för reklam, har 450 000 användare per månad.
Mm.
Så hög aktivitet.
Mm.
För att vara en sån tråkig tjänst. Det är inte precis man sitter där och liksom scrollar.
Nej, faktiskt. Det var...
ja, och Boligportal lyckas hyra ut 100 000, eller förmedlar 100 000 uthyrningar per år. Och BK har 330 000 användare och 8 miljoner dörrar öppnas per år.
Mm.
Så att det är fortfarande så här, okej, okay, det här är saker som är i början. Du har en verksamhet som tjänar pengar och har varit lönsam och... faktiskt dragit in kassaflöden i flera år och kommer fortfarande göra det nu. Det är ju antagligen nu de kommer få bättre marginaler för att de har ingen konkurrent.
Mm.
Och de har mycket till annat som jag tycker är riktigt intressant att få på kakan, så att säga.
Mm.
Så köpet. Det är väldigt, väldigt bra glasyr här, tycker jag, måste säga. Mm. Kakan. Yes, vi har lite bilder att kolla på. Så att kolla på FK Distribution. Jag har lagt den på sida 5 om någon undrade. Jag har gjort en översikt av alla, vad ska jag säga, ben här. Det är fyra ben egentligen i sin helhet. FK Distribution har ju i princip inte haft någon tillväxt från 2018-2019. Det har väl sett ut lite så egentligen. Ja.
Men ja, bara för att flika, när drog sig Postnord ut?
De drogs ut i januari, mitt 2017 drog de sig ut.
Okej, okay, men 2018 och 2019 såg likadan ut ungefär.
Exakt, ungefär. Typ ja, 1% icke-tillväxt liksom. Men jag säger det likadant.
Så intäktsmässigt?
Ja, intäktsmässigt. Så omsättning menar.
Ja, men det är inte så konstigt. Mm. Det, alltså, det är ju lite det jag menade, att det är ju ingen växande bransch.
Nej.
Och det är det inte. Alltså,
jag tror inte de kommer få växande bransch heller.
Nej.
Men jag tror de kommer få ökade marginaler på grund av sänkning av kostnader, på grund av
effektivisering
av det.
Och att som sagt, de har ingen konkurrent längre. Så.
Nej, exakt. Och jag tror de kommer kunna ta samma pris men göra mindre, så att säga.
Mm, jag skulle nog tänka nästan intäktsminskning med marginalökning eller något sånt.
Ja, absolut. Mm. Så är det.
Liten intäktsminskning. Inte huge, men...
Nej, alltså jag tror på runt 1%. Vi kommer ner till min estimat sen.
Mm.
Och egentligen om vi kollar på lönsamheten här då, det som är intressant att kolla på egentligen på EBIT. Kollar jag på här med tanke på att räntor och skatt ska inte påverka liksom varje ben.
Nej, och sen kan vi lägga till det att alla intäkter från att, för de har en ganska stor del investerat i aktier.
Yes.
En aktieportfölj. Och de, när de omvärderas den aktieportföljen, då hamnar det som efter. Alltså eftersom det är efter EBIT, alltså när financial items kommer. Och då påverkar det och blir väldigt slaget från år till år. Så det blir rättvisare att jämföra med EBIT från år till år.
Yes, och det är därför FK-distribution då, liksom den stora delen av intäkterna. De står för runt 60-50% av intäkterna totalt.
Mellan 60-50.
Ja, 50-60 då. Ja. Det vill säga i den ordningen. Ja, jag säger alltid högre ett läge, jag vet inte varför.
Ja, ja, det var därför det blev för mycket. Ja, och de hade 50-60.
Ja, och de hade 2018 14,5% i EBIT-marginal och 2019 18,7% i EBIT-marginal.
Mm.
Så där kan du se att det verkligen stiger, men absolut ingen marginal.
Men inga engångsposter?
Nej, inte vad jag har sett. Okay. I alla fall. Och då har du, sen har du North Media, aviser, det är egentligen alla de här tidningarna och så vidare. De har ju ingen lönsamhet alls, tidningar. Det är som det är. Men de har i alla fall gått från 18% förlust i EBIT till att nu var 8,5, så de säger att de jobbar med det, och jag har lagt in lite bilder där de säger själva hur de faktiskt jobbar med att komma framåt med den.
Men hur stor del av intäkterna är
det? Det är bara 8,3%.
Men när du säger, ja du vet, tidningar, varför ens var i branschen?
Alltså det
går ju att bedriva tidningar lönsamt.
Ja, exakt, och det är där de kommer jobba på nu. Och det har de sagt i Objectives för 2020. Att de håller på att se över liksom staffen och eller liksom se hur mycket det är, och sen kommer göra ett fokus mot digitala plattformar. För nu är ju Sverige väldigt långt fram i hur vi digitaliserar saker, med att det är digital och vi har Breakit och så vidare och så vidare. Jag tror de försöker komma ikapp, men det är också för att de har ju väldigt traditionella tidningar förutom den här RR Köpenhamn. Som sagt då. Men ja, de har egentligen initierat restruktureringar av bolagen, träning och utveckling av personalen för att kunna optimera liksom.
Men det är ju en liten del av intäkterna.
Exakt, och det är inte så mycket, inte mycket att jobba med.
Nej, men som tynger i EBIT, de har inte tänkt på, de har inte pratat om avvecklare för att renodla verksamheten lite.
Jag tror absolut genom ett perspektiv av bara kassaflöden skulle det vara bra. Men jag tror ur ett perspektiv av kredibilitet och det man faktiskt gör och sälja in det som en kanal, hur man faktiskt når specifikt, med, helst med det här typ hur man når specifikt områden i Köpenhamnsområdet, så tror jag ändå ett värde har kvar. Men det är ett värde för hela koncernen, inte för den vertikalen i sig.
Ja, du tycker att det blir någon synergieffekt?
Jag tycker det blir synergieffekter med North Media online. Du liksom säger okej, Ofir kan jobba med Köpenhamn tidningen och liksom så här lägga upp de ska vi säga annonser där, för det är ju någonting som är jättestort på Dagens Industri är ju till exempel jobbannonser. För de vet att de personer som är engagerade eller jobbar inom finans eller jobbar inom verksamhetsutveckling och så vidare, många läser Dagens Industri.
Men jag förstår, det kan hjälpa att få in kunder i de andra intäktsbenen genom att säga att vi också har den här kanalen till exempel.
Exakt, det är därför jag menar, typ så här, om du är husmäklare och du ska sälja i ett område, du jobbar kanske bara i Vasastan, då vill du bara sälja till mitt i Vasastan, du vill inte sälja till hela Stockholm och säga att det här är där vi kommer sälja.
Nej.
Och det är lite där jag menar att det finns fortfarande synergier, sen kanske inte det blir att det ramlar ner till sista raden i just tidningarna.
Nej, men det är svårt att se effekterna i de andra benen.
Exakt.
Ja, men det kan hjälpa till att sälja till en kund i de andra benen, att säga vi har den här kanalen till exempel.
Ja, och de har sagt att de har haft lägre annonser per tidning i år än vad de har haft förra året, så att de håller på att jobba på det, kommer framåt. Okay.
Med 8% av intäktsbenet och sen 50-60 på FK distribution, vad har du resten?
Sen har du resten har du i North Media Online. De har runt 7,5% och det är ju den här Bolig, Ofir och sen Lead Supply som ligger här då.
Mm.
Och där kom de ju nu över till att göra vinst på EBIT-nivå. Så att de har en EBIT-marginal nu på 12,7%.
Mm.
Från att ha haft minus 5%.
Okej, okay, för det är de här, det är FK-distribution och det här benet som är intressantast.
Absolut.
Och specifikt det här benet är ju intressantast. Och det är 7,5% bara. Men då är det ju intressant att se hur snabbt växer intäkterna i det här benet. För att man vill ju gärna att det utgör en större del av verksamheten.
Ja, exakt. Och det är där som är lite jobbigt just nu. För att alltså de växer 6,3%.
Men det är inte särskilt spännande på 7,5% av intäkterna.
Verkligen inte.
För man tänker sig att de växer från låga siffror, låga nivåer och att det ska gå fort. För det låter ju som att det är online, det är lite tillväxtmarknad, att det borde kunna gå snabbare. Så att, har det sett ut så, är det här senaste året i 7,5 eller har det konsekvent legat ganska lågt?
Alltså det har konsekvent legat lågt. De gjorde faktiskt 2018, så hade de ju liksom, de hade inte ens tillväxt i det. De hade negativ tillväxt i det här benet.
Jaha,
Så att från 2017 där de låg på 85 miljoner till nu 81 miljoner till nu 86 miljoner.
Okej.
Okay. Intäkter då. Så att det är så här, ja, de har ju vänt på det och nu börjar de få lönsamhet och liksom börjar titta framåt för att faktiskt driva det här framåt på ett bättre sätt. Som sagt, är lead supply bara en associate. Alltså de är egentligen inte integrerade i deras redovisning, för de äger bara 50%.
Mm-hmm.
Så att, men det är ju egentligen, jag skulle säga att det är den delen som har mest potential i sig. För Ofir och Boligportal, alltså det är bra intäkter, det är bra kanaler och så vidare, men jag ser inte liksom, ska Ofir konkurrera med LinkedIn? Jag tror det blir svårt.
Ja, exakt.
Boligportal, jag tror de har sin corner.
Ja, det kanske är svårt att få tillväxt där. För då snackar vi populationstillväxt. Och det är Danmark liksom. Det är, nej, jag ser inte det heller.
Nej, exakt. Så det är det benet. Och sen sista benet, BK, det är egentligen står för bara 2% av själva intäkterna.
Okej, okay, men då är vi uppe i någonstans 80% av intäkterna.
Nej, det är alla intäkter.
Ja, ah, okej. Okay. 60% plus 8 plus 7 plus 2.
Nej, du blandar ihop siffrorna. För FK Distribution stod för 80%. Du pratar om gross margin.
Aha.
På 60%.
Okej, okay, ja. Det hörde jag fel. Alltså 80% av intäkterna.
Ja, 80% av intäkterna står för FK Distribution. Runt 8% står för North Media tidningarna. Online står för 7,6%. Och sen har du BK som står för 2%.
Ja, det är bra att det är inspelat här. Då kan vi höra om det var jag som hörde fel.
Det är säkert jag som säger fel också.
Det spelar ingen roll.
Jag tar alltid åt mig och säger att jag har fel.
Okay. Men vad spännande. Okay, ja. Då vet vi, 80% är FK.
Exakt. Ja. Och BK då, även om det här låter intressant, så har det bara växt med 3% under 2019.
Så än så länge kan jag väl säga så här. Det är lite oroväckande att 80% av intäkterna är något som troligtvis kommer minska tillväxt i framtiden. Alltså kommer vara negativ tillväxt. Och där vi borde se en tillväxt som tar över växer inte särskilt snabbt.
Ja.
Det är väldigt låga nivåer. Så att än så länge får sälja mig bättre här på caset.
Ja, vi kommer dit. Jag har lagt in lite objektivt för alla de här. Jag tänker inte gå igenom dem. Jag tror det är mer intressant för läsarna att titta på det. Och bara så här liksom, BK i sig, liksom, de vill öka sin täckning från 50% av större Köpenhamn till 70%. Såklart man vill det och så vidare och så vidare. Men jag tänker inte gå in på det här nu, för då hade jag tagit halva podden.
Och inte bara det blir lite lite att snacka om det när det är 2% av intäkterna och de inte växer så mycket. Så
att,
hur stor påverkan har det på caset egentligen?
Ja, det där har ju typ så här en promille påverkan.
Ja, lite så. Så
det jag tänkte gå över nu till egentligen ägandet av ledning och styrelse.
Mm.
Själva, ska vi se, executive board, ledningsgruppen har ett ägande på 118 000 aktier. Och det är en aktie värd runt 50 kronor, så 50 DKK, så runt 500 000. Nej, 5 miljoner danska.
Ja.
Har de i ägande.
Jobbar inte du med siffror?
Jo, fast jag har ett Excel hela tiden.
Ja, det märks.
Jag ska lägga på nolla och grejer.
Ja, men 5 miljoner DKK.
Ja.
Och vem var det här? Sorry.
Det är egentligen hela ledningsgruppen då. Som de visar i helhet. De
alltså har, tillsammans äger så mycket?
Ja.
Det var inte jättemycket.
Nej, när bolaget är värt värderat ungefär en miljard.
Mm.
Så är det ju inte mycket, nej.
Nej, alltså generellt att hela ledningsgruppen har aktier för 5 miljoner DKK.
Ja, och i princip är det två stycken som äger det. För att det är två stycken som har 110 000 aktier och en som har 8 000 aktier. Sen är det två andra som inte äger någonting, vilket är så här bara...
Det är ingen big swing and dick, så va, nej.
Nej, deras ledningsgrupp får jobba på det lite, om vi säger så.
Mm.
Sen har vi, ska vi säga, styrelsen. Här har vi... egentligen de har fyra stycken i styrelsen. Två äger ingenting. Så de är väldigt ointressanta verkligen. Sen har vi Mats Dahl Andersen och han har 200 000 aktier. Men sen har vi, här har vi BST i själva allting, och det är Rickard Bunk som äger 11 miljoner aktier. Med.
Oj, ja men där, det är han som är BST.
Han är verkligen BST.
Så då har ju han aktier för ändå, ja, 60 miljoner nästan. 55 miljoner.
Exakt. 55.
Nej, 550 miljoner. Jävlar, 550. Nu är jag som inte, jag har aldrig sagt att det kan se för sig.
Nej, du jobbar, du, vänta, ursäkta, vad jobbar du med? Beräkningsingenjör. Du kan jobba med 6 sigma och 10 sigma, men du kan inte jobba med 50 gånger.
Det var jobbigt. Men 560 miljoner.
Ja.
Det är så bra.
Exakt. Han har ju setat i det här bolaget sen 2018. Och,
bara?
Ja.
Så han har ju ändå conviction.
Ja, och det är det som är lite intressant.
Han har ju liksom kommit in ändå sent och bara, nej, nu köper jag massa aktier.
Exakt. Och han har ju haft exekutiva positioner i North Media. Eller har det nu då, i vissa delar som, ja, som North Media äger, vissa underbolag, liksom dotterbolag.
Mm-hmm.
Och deras ordförande som sagt, han hade 220 000 aktier.
Mm. Ja, men det är ändå 10 miljoner, det är ändå ansenligt.
Ja, och han äger i alla fall mer än, vad ska man säga, än hela ledningsgruppen.
Men det är ändå kul att se att styrelsen ändå är så tungt investerade själva.
Jo, exakt. Och jag försöker liksom... Jag har lagt upp också en bild här bara för att jämföra med hur mycket de tjänar av egentligen North Media. Då. Och egentligen totalt tjänar styrelsen 17,6 miljoner.
Mm.
Så om man har lagt in en halv miljard.
Ja, det är enormt mycket.
Då har man ju verkligen typ så här, lagt in mycket pengar av där du tjänar i sig.
Ja, du undrar mig ens hur han har fått så mycket pengar.
Frågasätta pengar ägarna, ja, där var bra. Så är det bra, stabilt. Man bara, joj.
Nej, man kanske var mer tidigt.
Jo, och med tanke på att North Media har 20 miljoner utställda aktier, så äger han ju verkligen så här corner i bolaget, och det finns ju inte så mycket.
Ja, vi sa 11 miljoner aktier.
Ja.
Ja, du äger ju, han är ju majoritet.
Ja, ja, det är han som styr årsstämman, om man säger så.
Precis. Så att då blir det ju mycket, jag brukar normalt sett inte fokusera så mycket på styrelse och ledning i många bolag, men här måste man ju nästan fokusera på den personen, och för han kommer jag mycket att säga till om.
Ja, och det är det som blir lite intressant när vi går över sen till att kolla på vad som ligger för värden i det här bolaget.
Mm.
Och när man tänker på det, när man tar en sån stor stek, alltså du ska ju få ut värden.
Ja, jag säger ju.
Och det tror jag hans mål är, absolut.
Ja, och det är det som blir viktigt i det här caset. För att det här caset handlar om att det finns gömda värden.
Eller, de är inte så gömda, nej, det är det som är så roligt.
Men du fattar vad jag menar, de är ouppblåsta värden.
Ja, absolut.
Eller uppblåsta värden just nu. Och på något sätt som aktieägare måste du få de här. På något sätt, antingen får man en utdelning, en extrautdelning, någonting. Ökade kassaflöden genom att göra något förvärv, någonting. Och att då se att en person har sådana incitament till att få ut värdet på aktierna, det gör att det blir ganska intressant.
Ja.
För troligtvis kommer han se till att det sker.
Jo, exakt. Och det är det som är, alltså ger mig lite conviction att det faktiskt kommer hända i det här caset. Att du har en person i styrelsen som i princip sitter och styr allting själv. Och antar har den agendan att se till att de här värdena tillges aktieägarna, för att det är den största delen själv.
Ja, men han har ju incitamenten, det är ju ingen fråga om saken, men har han verktygen? Har han hittills gjort någonting som visar på att han är duktig på att allokera kapital, på liksom, strategiskt duktig eller operativt duktig? Eller?
Nu har inte jag hans CV.
Nej.
Och jag har inte gått tillbaka så mycket i historiken, för att jag tittar på det här mer som ett case där jag betalar ören för en krona.
Mm.
Därför blir det så här, okej, okay, jag har inte gått så mycket på honom för att se verkligen där. Det var mer att man säger, okej, okay, om vi tittar på ledningen och styrelse så har vi faktiskt en som äger 50% av bolaget.
Mm.
Som faktiskt styr det och faktiskt är styrande.
Mm.
Så det är inte någon som sitter i passiv ägare som inte bryr sig om
bolaget. Nej, alltså incitamenten är där. Sen är det bara, finns kompetensen.
Ja, ja.
Och antagligen får man väl hoppas på det.
Men så kollar de toppen, säljer av hela portföljen och så bara puff, ut med världens största utdelning.
Ja, exakt.
Stabilt, grabbar!
Ja, ja, det är det enklaste sättet i alla fall. Ja,
exakt. Och nu, vi har ju pratat väldigt mycket om marknaden i sig, och den är ju väldigt viktig, för med tanke på att 80% av alla intäkter kommer från någonting som i princip har projicerad, alltså negativ tillväxt.
Mm.
Och det där...
Och let's face it, resterande medioker tillväxt.
Ja, de har inte presterat hittills. Så.
Nej.
Det håller jag med om. Usch. Men, om vi går över till att kolla lite på marknaden, för det har ABG tagit ut riktigt bra, de har riktigt bra material på North Media. Har kollat på deras analys, och just deras marknadsdel är, har jag lagt in vilka grejer som jag tycker är mest intressanta.
Mm.
För just den här pratet om att typ säga, men man kastar bara sin reklam, man tittar inte ens på det. Så ska vi se vad faktiskt folk säger.
Mm.
Och när man kollar på fysisk mediaanvändning som är minst konsumerad i Danmark, då är det verkligen så här, fysisk media är ju, alltså det är under 5% i grupperna 15-29 och 15-75.
Mm.
Så att där är ju helt med på att det inte används. Men det roliga är att det står också sen most preferred sätt att få information om produkter.
Mest föredragna.
Exakt.
Mm.
Det är fortfarande printed advertising. Vilket står för 60% mot allting annat.
Nu har inte jag tittat på det här. Man måste veta hur en jävla enkätundersökning är utförd. Du kan ju fråga 10 tjommar på stan. Liksom.
Ja,
eller bara prata med pensionärer. Jag vet inte.
Nu är de här utförda av... Första undersökningen var gjord av Danmarks Radio. Och andra undersökningen var gjort av Kantor Gallup.
Okej, ja, men det blir lite seriöst i alla fall.
Absolut, inte men, de som har gått ner på stan.
Nej, men oavsett så är det ändå... Siffrorna talar ju ändå inte för att...
Nej,
det växer ju fortfarande.
Men det är ju en typisk grej med oss människor.
Mm.
Vi säger att vi gör någonting, men sen vi säger att vi är för exakt. Hållbarhet, så går vi och käkar på McDonald's.
Men det är det jag menar.
Kom igen, skärp dig.
Du kanske säger, men jag föredrar faktiskt det, men sen ditt vardagliga beteende gör jag nöjd att du kanske slänger den här reklamen.
Exakt. Och, ja. Men så är det. Men, och det håller jag helt med om. Men ändå, om man tittar på de här undersökningarna och ser så här, det är ändå ett värde i det.
Mm.
För uppenbarligen så vill de ha mer information om produkter hellre via printat material än till exempel tv-reklam eller lokala tidningar eller ja, in-store advertising också.
Ja.
Vilket är, jag tycker är rätt konstigt, om du går till butiken, det är väl där du får material om produkterna om något.
Ja, men precis. Men som sagt, det är en, spontant om du får en fråga, då känns det som att säga, jo, men något fysiskt känns bra, men det motsvarar inte hur de beter sig, och det syns heller inte i något med siffror nödvändigtvis att det är så. Men absolut, jag tror inte det kommer dö ut. Alltså jag tror vi kan, eller att man kan förvänta sig att det är liksom 0% i tillväxt, att det kommer vara kvar ett tag i alla fall.
Jo, exakt.
Ganska lång framtid.
Alltså det finns ingenting som kommer dö inom de närmaste 10 åren.
Nej, exakt.
Men det kommer fortfarande att takta långsamt neråt i tillväxt på omsättning.
Ja, det är ju precis, det är så jag ser det också.
Exakt, och de har gjort lite mer undersökning också, till exempel att de kollar på vilket marknadsförutsätt du vill helst se, där du får en mellan två axlar och irritation och attention, hur mycket du får.
Mm.
Och där är ändå liksom printad marknadsföring och flyers, de får mest attention men har minst irritation. Det enda som får bättre på den här är liksom demonstrationer i butiker och provsmakningar. Men jag tror alla vi som vet om man provsmakar...
Vad är det, vilka fler grejer är med här då?
Marknadsföring på bio, signings in stores, samples i magasin, i tidningar, advertising på shopping carts, sales letters by ordinary mail, marknadsföring via telefon, marknadsföring på tvn. Den var jätteirriterande, tycker de.
Ja, och telefon också, det finns ingen värre.
Nej, exakt. Någon som ringer klockan 5 mitt i maten.
Ja, precis. Det är ju den värsta.
Ja, det har man gjort. Ja. Mordhotat
två gånger. Har de med till exempel Google Ads, banners?
Yes. Yes. Ja. De har video ads before videos, clips on the web, till exempel YouTube.
Mm.
Högst irritation.
Mm. Men samtidigt, du får ju det gratis, så att du får ju en produkt för det.
Jo, exakt. Men det är fortfarande lite roligt. Så här. Mm. Advertising on mobile phones, advertising on radio, sales letters by ordinary mail. Alla de här är högst på irritation i Danmark.
Men jag tycker det där blir lite missvisande, för att du får produkten Facebook, Instagram, YouTube gratis mot att du tittar på. Det är liksom en motprestation av dig för att få produkten gratis. Sen kan du ta YouTube Premium om du inte vill ha det. Men någon snubbe som delar ut en flyer på stan, det blir man ju jätteirriterad på, för det är så här. Vad får jag
för att... Fast nu är inte flyer på stan.
Men flyer i brevlådan. Ja. Oavsett, det är så här, varför får jag en flyer? Det står jag mig jättemycket på. Varför får jag en flyer i brevlådan? Jag får inget för att ta emot den här flyern. Kollar jag på en reklam på YouTube får jag se klippet gratis.
Du ska ha så jäkla mycket saker.
Nej, men du förstår ju tanken där. Att det blir lite skev i jämförelse. För att en flyer, jag skulle snarare störa mig på flyern. För jag väljer att titta på YouTube-klippet. Flyern är så här, sluta skräpa ner.
Jo, men problemet är ju att folk ser inte det så.
Nej.
Folk ser ju internet som att det är riskkapital finansierat, man ska ta så många ögon som möjligt och det ska vara gratis, det är fritt. Medan någon måste ju faktiskt betala för att driva sajterna.
Då kan ju du betala för YouTube Red eller vad det heter också.
Exakt.
Ja. Men i alla fall, så siffrorna talar ändå inte för att det är en växande, ska man säga, plattform ändå. Oavsett vad de här undersökningarna säger.
Nej, det håller jag med om. Och
Men jag vill ändå lyfta att jag förstår ändå varför man gör undersökningen, för det visar också på att det kanske inte heller kommer dö ut. Jag förstår att det inte ska trycka på att det kommer ta över igen. Liksom. Utan det kanske får bevisa att det har sin plats ändå.
Jo, det har ju sin plats,
ja, så jag köper det.
I det här spektrat. Sen har ju bara, vad ska vi säga, marknadsföringsbudgeterna som är, alltså de stiger inte så mycket varje år, men då blir splittrade på fler kanaler man ska försöka nå till. Och det är väl där just den här marknadsföringen får ta sin törn. Man kanske måste hitta mer nischade marknader. Och till exempel en marknad som här, som är jättestor för dem, det är egentligen grocery. Alltså typ Ica, deras Ica, Axfood och så vidare.
Och, och den ser jag faktiskt som fortfarande något man kan titta på. För att det har, visst nu börjar folk köpa på kuponger också, att man kan få kupongen direkt till telefonen och sådär, men att klippa ut kuponger och titta, oj det var billiga priser det var liksom, och jaga lågpriser. Och dessutom en till aspekt i det här, jag tror att konkurrensen i och med digital advertising är egentligen bara Facebook och Google som äger nu, och Amazon som börjar ge sig in.
Jo, men det är bara USA.
Precis, så det är bara Facebook och Google i princip i Europa som är giganter. Och det är så många liksom företag som går till de kanalerna nu, att jag tror att return on investment kan minska där, för att det är så många.
Det är mättat.
Det är mättat, och då tror jag som du säger att det är värdefullt att ha de här traditionella kanalerna när de nya kanalerna blir förmättade.
Ja, så det kommer ha sin plats. Största problemet du har med egentligen på nätet, det är att det är en global marknad du konkurrerar med.
Exakt.
Och det är så här, vill du trycka ut reklam som då, alltså om du har en kedja där du kan skicka saker runt hela världen, då är det så här, okej, då kan du trycka ut mer reklam på ett hårdare sätt, och du kan trycka det i Facebook eller annat så här, på ett helt annat sätt. Men om du har till exempel här, där de har specifikt inriktade ställen, om vi tänker bara typ så här, okej, du bestämmer vilken stadsdel i Köpenhamn du vill marknadsföra någonting. Det är ju den grejen, och just med det här också.
De har ju en lokal know-how då, precis.
Exakt.
Och speciellt med den här hemsidan där du kan klicka i vad du är intresserad av. Då har du redan fått, alltså då kan du ju erbjuda den som vill marknadsföra den kunden att jag känner min kund.
Exakt. Och det är där det blir mer en sniper.
Precis.
Än att det blir en shotgun på nätet och du försöker konkurrera med alla om mest uppmärksamhet, vilket kommer antagligen kosta dig mer i slutändan ändå.
Ja, men det köper jag.
Så det är den grejen här, och det har ändå visat sig att marknadsföringsbudgeten sedan 2010-2018 har ökat med 2,6%. Så det finns ändå liksom vad ska man säga, ett uppdämt behov, eller det finns mer behov av en budget att plocka härifrån. Så det är ändå rätt lugnt liksom.
Ja, och som sagt, digital advertising, det blir bidding war för annonserna. Så att priserna drivs upp där när ju fler, och det blir mer och mer populärt. Så att det här blir ett attraktivt alternativ, jag tror på det.
Ja. Och de har en till gallup de har gjort från ABG. Och då visar de att 62% av konsumenter gjorde veckoinköp baserat på fysisk marknadsföring.
Mm.
Så att det handlar ju ändå om action. Och när du har fått in någonting och om du får reklam varje vecka och det handlar om att du köper någonting, då finns det ändå ROI i det här.
Absolut.
På ett sånt sätt då. Så att, så att det är ändå ingenting jag tror folk kommer, eller som jag tror marknadsföringsavdelningen kommer ta bort helt. Det tror jag verkligen inte.
Nej, jag tror som, precis som vi har sagt nu flera gånger, att det kommer vara en kanal, och de digitala kanalerna, de fysiska kanalerna, det kommer hela tiden vara någon sorts balans eller equilibrium mellan dem. När det blir för dyrt på digitala, då kanske du går över till fysiska en stund, och de finns på alla möjliga ställen.
Jo, exakt.
På alla ställen samtidigt.
Och om vi har ändå pratat om marknaden, och vi har pratat om mycket risker. Nu ska jag lägga till en till risk här som jag tror inte någon har förutsett egentligen. Och det är egentligen att danska regeringen har ett lagförslag, eller tänkt på ett lagförslag, där man måste opt-in för att få reklam i tidningen.
Okej.
Okay. Så i princip har de menat att det är helt olagligt att lämna ut reklam i någons brevlåda om inte de har sagt att de vill ha det.
Mm.
Därför har de ju de har ett sätt att säga att de har nej tack, ja tack och nej tack plus. I princip nixning av sig själv.
Ja, precis. Det svenska nixregistret. Ja.
Exakt. Och där, det här går ju lite i Greta Thunbergs regler. Liksom,
ja, men inte slösa papper.
Och inte slösa papper.
Fast förklara hur systemet funkar.
Det funkar i princip att du måste via hemsida säga att du vill ha reklam från en person. Från ett bolag eller någonting annat.
Aj då. För att det hade varit ungefär en stor skillnad om det hade varit opt-out snarare än opt-in.
Nej, det är opt-in här. Det är det som är problematiken.
Ja, det har jag svårt.
Men också, vad heter det? Ska man säga, kanske också förutsättningen att de kommer äga den här marknaden totalt hela tiden nu. För de har ju ändå sin plattform där de har 400 000 och 1,5 miljoner användare.
Det är sjukt bra att de får engagement på den sidan, och det förstår jag inte hur om de ger en rabatt där, eller om de måste ju ha något incitament för att fått in så mycket folk. Vet du hur de jobbar där?
Ingen aning om hur de jobbar på det.
För det känns som att de har något incitament för att folk har gått in där, för jag förstår inte varför det skulle vara så stort intresse och liksom bestämma vilken reklam man ska få. Men det är faktiskt sant att jag antar att du genom den sidan också då kan köra opt-in.
Exakt, och det är där de kommer, för att det här kommer också bli en gateway för alla andra konsumenter, eller inte konsumenter, av deras kunder. För att annars måste ju alla typ så här, vi säger Netto, Rema, Superbrug, alltså alla deras olika ICA-handlare.
Ja, det blir en inträdesbarriär. Du måste ju ha fått en opt-in, och då blir ju FK-distribution blir ju liksom vägen in till kunden.
Exakt, och då kan ju de FK-distribution vara själva mäklaren, själva poolen för att ta emot alla de här som vill godkänna sig för att få reklam.
Ja.
På det sättet, istället för att ha en hemsida, eller du måste gå in på varje så här Netto, du måste gå in på varje en för att få reklam.
Ja, men det är en styrka och svaghet.
Det är en styrka och svaghet. Tror jag absolut det kommer bli jobbigt förstår att det händer.
Är det här ett förslag eller har du
det är inget förslag. Det ligger i marknaden som strukturell ändring, och som de säger själva, magnitude of risk. Ja, jag ska läsa utantill här på deras topp 5 risker. Development of new complementary products, physical as well as digital, price adjustment on the distribution of printed matter and the continued efficiency on enhancement in the production process may reduce and minimize the eventual effects of lower volumes of printed matter.
Men när börjar det här gälla?
De har ju som sagt inget beslut på det, utan det är bara någonting som ligger i marknaden, det är någonting som lobbas för.
Okej, så det än så länge är det inte ens beslutat?
Det är ingen lag, det är någonting som pratas om att det kanske ska göras.
Ja, okej.
Så att det här finns som en risk i deras marknad rent politiskt.
Men då ska man inte dra allt för stora växlar ändå.
Nej, man ska inte dra allt för stora växlar, men man ska bli medveten om det.
Ja, det skulle kunna bli en stor smäll. Speciellt aktiemarknaden kan ju överreagera på det också. I och med att det är 80% av businessen just nu.
Ja, exakt. Så att det kommer ju vara någonting som FK Media kan dra nytta av och kommer antagligen få jobbet med.
Så ja, att, men jag tycker det är för tidigt att spekulera. Som sagt, det skulle ju till och med kunna bli så att det kan det inte bli av alls, eller att det blir av, men att det blir opt-out snarare än opt-in.
Så är det verkligen.
Ja. Okej.
Okay. Så att det är så här, de har skrivit 5 topprisker. Jag tyckte det här var det viktigaste man måste nämna i alla fall.
Mm.
För att de har också visat
De har ändå en rätt bra graf som jag har lagt in här. Development of Danish Household Registering as nej tack. För nu kan du liksom nixa dig och säga att du vill inte ha reklam.
Så det är en opt-out som finns idag?
Ja, det är en opt-out idag finns idag. Då,
och men den... det är ju egentligen ingen förlust. För att samma person som ändå vill bli nixad kommer också slänga reklamen när den väl får
exakt,
det.
Exakt, så att du mindre jobb att göra. Får mer nischad marknadsföring. Får mer relevant marknadsföring till de som vill ha det. Och men den har gått från januari 2010 från 81% till 50% nu då. Så att de har ju haft det här nixningssystemet länge.
Vänta, det är 81% som vill ha reklam till 50%.
Ja, exakt.
Och det är ändå en ganska stort tapp.
Det är ett stort tapp, ja.
Under perioden?
2010 till 2019.
Ah, ja, okej, men då är det i siffrorna nu i alla fall.
Så att, exakt. Ja. Så att, och det stack rätt fort ner till 50 typ 2018. Sen har det varit stabilt på 50 till 49 nu då.
Det är lite det jag var inne på då tidigare med flyers och sån här brevinkastsreklam. Det är att du får reklam och du som kund känner aha, men jag vill inte ha den här reklamen för jag får inget för att titta på den. Du trycker bara reklam på mig. Medan det finns en anledning till varför Facebook och YouTube fortfarande kan kränga sin reklam, för att det är utbyte mot att du får någonting för det.
Så
det är ju en risk med det här fortfarande att ja, om det blir det här systemet och fler optar ut, så blir det en minskande marknad också.
Exakt, så är det. Det håller jag helt med.
Och sen stämmer väl inte då riktigt heller enkätundersökningen om man tittar på att 80% har gått från 80 till 50% helt plötsligt. Så att,
och det är det som är lite roligt, att 80-50% säger nej till marknadsföring.
Mm.
Men du har 60% som säger att de köper någonting varje vecka tack vare marknadsföring i lådan. Man bara,
Ja, exakt. Det är bara 50% som ens vill ha reklam.
Så. Ja, exakt. Så man litar ju mer på den staten.
Ja, det är ju riktiga siffror.
För att det är ju liksom... Alltså det är hård data. Ja, någon som har sagt det. Ja och nej i ett system.
Exakt.
Medan någon som säger, har du köpt någonting den här veckan på grund av reklam i brevlådan? Ja.
Liksom sen bara, sen vet du inte populationen på alltså hur många de har frågat.
Nej, alltså du kan ju plocka det där med marknadsföringsundersökningar är extremt fluffigt. Man kan göra massa olika sätt, men det är fortfarande, det säger någonting.
Ja, men hård datan är viktigare att titta på.
Ja. Om vi hade gått på marknadsföringsundersökningar hade vi inte haft Trump som president. Så att.
Exakt.
Så att. You're trusting them and you will see.
Mm.
Ja, men gå från marknaden, går över till lite om bolaget i sig. Först har vi lite överblick från Börsdata. De handlas, tog siffrorna idag faktiskt. Färska siffror.
Mm-hmm.
Pinfärska. Så idag handlas de ju till 52,6 DKK per aktie. De har en direktavkastning på 7,7%.
Faktiskt.
Nu kommer alla utdelningsägare, jagare komma till oss. De har ett P-tal på 5,1. PS ligger på 0,92 och sen price per book ligger på 1,6 då.
Och det är nu byxorna blir tajta som sagt.
Exakt. Det är lite roligt om man tänker på att den ligger på 1,6 i book value på priset, vilket säger att de värderas ju mycket högre än sin ska man säga
tillgångarna.
Ja, än tillgångarna, för att book value är ändå så här, det är, då tar man ju bort alla skulder.
Mm.
För då säger man bara vad ska man säga, eget kapital är.
Ja, exakt.
Så att det är det man ska ta med sig med när man säger book value. Det är därför det inte funkar riktigt lika bra här. När det är en ska man säga, service business, en drivande business. Och inte är ett värdebolag som till exempel en bank eller ett fastighetsbolag eller försäkringsbolag och så vidare. För då har man ju sagt att det var en premium på deras bok.
Ja, eller typ, ja precis, att det är en premie på substansvärdet som ett investmentbolag är ganska tydligt. För då verkligen, då köper du bara tillgångarna.
Mm.
Men nu köper du en mix av tillgångar plus en operativ verksamhet. Och då blir det lite missvisande, för det ser ut som att du betalar en premie på tillgångarna fast du inte egentligen gör det. Mm. Men det kommer du komma in på senare.
Ja, och jag tror jag har haft cliffhanger jätt länge här om de här tillgångarna som vi ska rada upp sen.
Ja, för än så länge låter inte caset jättesexigt, men det kommer komma.
Lugna dig, byxorna.
Ja, men det kommer komma.
Exakt. Som sagt, lite mer, de har en utdelning på 4 DK. De höjde från 3 DK förra året.
Mm.
Och om man kollar det liksom fort så ser det ut som att de har en utdelningsandel på runt 31%.
På
deras vinst då, som de har. Men vi ska ju komma till den justeringen alldeles strax.
Ja, precis. Och det är alltid intressant att kolla på kassaflödet. Exakt. Tycker jag, innan det kommer till utdelningsandel.
Ja, och... kan kolla på det direkt. Egentligen utdelningen av free cash flow så ser det ut att vara 81%. Så att det täcks ändå. Det täcks ändå. Okay. Så det är lugnt så. Soliditeten är på runt 69%.
Det är stabilt.
Det är stabilt.
Bra balansräkning.
De är bra finansierade här kan vi säga.
Och goodwill och sådär då?
Goodwill ser inte så illa ut. Ska se vad vi hade den igen. För att när man justerar på värderingen på book, eller price per book med utan goodwill, utan
tangible book value.
Exakt, då är det 1,7.
Ja, så det är inte så stor skillnad. Nej, jag tänkte exakt. I och med att de hade en del hemsidor så tänkte jag om de hade massa materiella tillgångar på balansräkningen.
Det är inget Catena Media här.
Ja, nej.
De har byggt dem själva.
Det är tur det.
Ja. Ni som kollar Catena Media, kollar på deras nedskrivningar. Jävla kul.
Ja.
Ja, men immateriella tillgångar av hela balansräkningen eller hela tillgångssidan är 5,5%. Så att,
det är okej.
Okay. Det är helt okej. Okay. Och kassan är 50%.
Det är nice. Och det, så det är alltså runt 26,7, vad var det? DKK per aktie.
Nu tror jag du var ute och lite svamlade lite, för att det är 50% av totalt tillgång, inte av aktiekursen.
Ja, precis. Sorry. Men, hur, men ändå intressant, hur stor är kassan per aktie?
Den är 4,2 kronor per aktie.
Okej.
Okay. DKK per aktie då, såklart.
Så det gör ändå inte så mycket på aktiepriset så, men ändå.
Nej.
Om man men, tänker enterprise value. Liksom, alltså
ja, och sen om man tänker hur kapitaliserade de är.
Mm.
Om halva deras balansräkning är liksom, kassa, så skulle jag nog i princip tro att det handlar om deras, ska vi säga, för när jag kollar på det så är det inte så. Jag tror det handlar mer om deras faktiskt att de att börsdata räknar in deras investeringar också.
Ja, det är det jag tror. För att det är ju inte, du hör ju själv att om de har price per book på 1,6 och sen är halva tillgångarna kassa, då är inte det bara 4 DKK per aktie.
Nej.
Nej, okej. Okay. Ja, men då är jag med.
Så att
han räknar securities som kassa.
Ja, och det är ju likvida tillgångar. Bara i det här caset är det så stort att jag inte kan räkna med det där. För
men vi kanske ska glida in på aktier.
Ja, vi ska glida in på den nu.
Det här är ju typ det jag tycker är nästan intressant.
Det är så mycket gräv i deras notor kan jag säga.
Ja, men det är faktiskt jätteintressant del av bolaget.
This is life. Så, om vi kollar på deras balansräkning i sig så har de 400 miljoner i en aktieportfölj. Och de har 250 miljoner i en investeringsbyggnad som de precis har gjort om till en investeringsbyggnad. Då.
Och vad har vi för börsvärde för att sätta det här i perspektiv?
Börsvärdet är 1 miljard ungefär.
Ja, så då har du ju
ja, exakt. 1,1 miljard nästan.
Så ja, och då har du ungefär 650 miljoner bara i byggnaden plus aktieportföljen.
Ja, och sen har du 85 miljoner i kassa. Mm. Så i princip alla de här tillgångarna tillsammans gör upp 68% av marknadsvärdet idag.
Mm. Det är ju faktiskt ja, det är riktigt mycket tillgångar du får.
Ja, exakt.
Och då så hur mycket är det i aktie? I DKK per aktie?
Ja, men per aktie är det 36,6 DKK per aktie.
Bara i tillgångar?
Bara i tillgångar. Ingenting som handlar om, alltså det är i princip saker man skulle kunna likvidera imorgon.
Och då leder ju det såklart till frågan, men vad är det för tillgångar? Vad är det för byggnad och vad är det för aktier?
Ja, exakt. Och först har jag lagt in vad det är för byggnad, för de har utvecklat rätt mycket faktiskt om det. Och som en del av Helsingörbladets utflyttnad av den här byggnaden så har de börjat hyrt ut den till Elsinore det var den där kommunen som jag inte riktigt kommer ihåg vad den hette igen. Ja, det är kommunen av Elsinore flyttar in den 1 november 2018. Och de har gjort massa investeringar i det här för att göra om det till, så att de kan flytta in.
Och typ hur stor del av intäkterna är hyresintäkterna? Är det ens nämnvärt? Liksom?
Nej, just nu är hyresintäkterna på 1,8 miljoner.
Ja. Okej. Men det är i alla fall bra att det inte förlora pengar i alla fall, och sen har du tillgången i sig.
Nej, alltså tyvärr har de ju sig, de har 1,8 miljoner i intäkter, det som står här i den här byggnaden. Sen har de så här, direktkostnader och allting sånt efter renoveringskostnaden, så är de minus 0,5 miljon på dem faktiskt.
Jaha, men då hade man ju hellre sett att det är en betydande, det är ju typ en fjärdedel av balansräkningen.
Ja, exakt.
Eller av börsvärdet. Så Så man hade ju hellre sett att de sålt av dem de kunde.
Ja, och det är väl där man kanske hoppas i framtiden, eller att de noterar eller någon säljer ut det, för att det är
verkligen... Kör den här saltingen, tänker du?
Ja, men det är ju inte en del av core business, om man säger så.
Nej.
Och det är där de har den här största byggnaden då, som de ska se över.
Men det är sånt här jag menar med att det operativa blir viktiga nu. Och se hur de exekverar för att till exempel att sälja den här byggnaden, om den är 250 miljoner ungefär i värdering, så är det en fjärdedel av hela börsvärdet. Så att det, jag menar, det gör ju stor skillnad. Om du kan sälja det, göra någon bra investering eller bara dela ut det som en extra utdelning, då helt plötsligt börjar man få betalt för det här caset.
Ja, och då tycker jag man får bra betalt faktiskt.
Verkligen.
För att vi kollar bara på den, så är byggnaden värd 12,5 DKK per aktie.
Ja. Exakt.
Det är liksom det tredupplar din utdelning, så det hade ju varit bra så här extra utdelning, om man säger så.
Ganska rolig extra utdelning.
Ja.
Och sen är ju aktieportföljen, skulle ju kunna vara inom min aktieportfölj.
Jo. det är ju faktiskt väldigt intressant, för att om man kollar på aktieportföljen hur den har växt. Den växte från 265 miljoner till 400 miljoner från 2018 till 2019. Och egentligen det viktigaste här är väl att kolla på hur mycket pengar de har lagt in. För att den kan ju växa och vara en större del av balansräkningen om man la in mer pengar och investerar mer i portföljen.
Det viktigaste är att se vad de har för innehav, skulle jag säga. Så att det är inte all in fingerprint varianter.
Men skillnaden mellan från 2018 till 2019,
vad
består det av? Består det av avkastning, eller består det av att du investerar mer i det kontot eller inte? Det är ju väldigt viktigt. Är det insättningar eller avkastning?
Ja, det är också intressant.
Och det har jag lagt in en liten bild av, och det är i princip, de har investerat runt 13 miljoner till, så att det är inte av de där 100, ska vi se vad det blir i huvudet.
450 miljoner var det ju.
Jo, exakt. Men nu hänger det inte med igen. Från 265 miljoner till 400 miljoner, hur mycket är det
investerat? Ja, så den mellanskillnaden, hur mycket av det
är nyinsatt? Hur mycket är det nyinsatt? Det är runt 13 miljoner, ja. Så... Absolut, mer än 120 miljoner är i vinst på den portföljen då. Och den portföljen är jäkligt intressant. Den innehåller bolag som Amazon, SimCorp, Genmab, DSV, Mastercard, Örsted, Vestas, Visa, Teradyne, Facebook och Novo Nordisk.
Alltså hela portföljen är bra här.
Ja.
Jag tycker hela portföljen är bra. Och den är jäkligt, det är bra för dem också. För att det är bolag som disruptar dem. Det är ju en hedge.
Ja, jag tror det är många som skulle lära sig här att hedgea sin portfölj, om man tänker på vilken verksamhet de har och vilka bolag de har ägt där.
Ja, väldigt intressant tanke att se ett bolag som är ett uråldrigt liksom mediebolag, om man har sett Succession. Det är lite som Succession som skulle ha en investera i en noterad portfölj i bolag som då disruptar dem, och det är ganska intressant. Jag saknar väl Alphabet från den listan.
Ja, jo,
det är lite konstigt att de inte har investerat i dem, men annars jättebra portfölj.
Jo, med tanke på att jag äger två nu.
Jag äger två också.
Ja, och jag har ägt jag har ägt typ tre av dem. Jag kan tänka mig att liksom hela portföljen, det är väl typ bara Facebook, jag typ ratar bara för att ta på dig.
Ja, men en fråga här då. Så 13 miljoner DKK lade de in igen i portföljen.
I insättningar liksom.
I insättningar. För det som blir intressant här är att hur stor del hade de liksom i fritt kassaflöde som de kunde återinvestera? Eller inte fritt kassaflöde, men i...
Ja, fritt kassaflöde från verksamheten.
Ja, precis. Fritt kassaflöde från verksamheten.
De hade ju under 2018, för det är där man får kolla.
Ja.
Eller nu 2019 kan man egentligen kolla istället. Och 2018. 2018 hade de runt 100 miljoner i fritt kassaflöde från verksamheten.
Ja.
Och från 2019 hade de 130 miljoner.
Vad gör de med resten av pengarna? Så de delar ut en del...
Dela ut en del och investera en del i sina investments in plants och sånt som vanligt, som ska man säga, inte omsättningstillgångar, fasta tillgångar.
För det är ju nästan på den nivån att man tycker aktieportföljen är intressantast nu, och att man, det är nästan som att de skulle kunna bli ett investmentbolag, att de bara delar ut lite, och egentligen hade man nästan föredragit, vilket är tragiskt, att de mer dumpar in det i aktieportföljen snarare än att köra det i sina traditionella mediebusinesses och bara mjölka dem på pengar medan de kan.
Ja, och det är väl lite det barkar åt, om man tänker från investeringssynpunkten.
Ja.
Att du har ett extremt stabilt case med som bara kan dela utdelning och sen har du en portfölj som växer på sidan av.
Precis, men det är då man kommer till frågan om det är det som blir caset, alltså, som är liksom det som är intressant i caset. Mm. Då ställer ju det stor eller då ställer man sig frågan hur bra kapitalallokerare är de här och hur lång historik har de av det, för att jag menar, sen har man bara haft lite tur och skjutit från höften, det är inte, kanske inte så kul att fortsätta investera i North Media om det visar sig att de kanske inte var så duktiga kapitalallokerare, och det är egentligen bara historik som kan avgöra det.
Ja, om man säger typ på portföljen så har den växt från runt 196 miljoner till 400 miljoner från 2015 till 2019.
Jo, och men det är det jag menar, att det är ju inte tillräckligt långt track record. Nej, men det är typ inte, ett bolag som Investor säger.
Nej, men det är ju inte för någon i så fall.
Nej, men då, det är ju inte.
Nej, men då får du ju bara värdera det som är nu.
Exakt.
Om man tittar på det hur det ser ut, så ser det ju ut som att en likvidering av bolaget, alltså vi köper nu tillgångar för mycket mindre än vad de faktiskt är värda ifall det hade blivit en likvidering.
Ja, det är ett specifikt, det blir ett sum of the part.
Jo, exakt. Och jag har gjort en liten uppställning här för att hålla koll på portföljen. Och det roliga här, om vi bara tittar på Amazon-delen. Alltså den är värt 2,56 per aktie.
Så du får ju så en aktie på 52 danska kronor, bara 2,56 danska kronor av det är Amazon-aktier.
Ja.
Ja, och sen och totalt sett så är det ju hur många DKK var det per?
Det är, om vi tar på
hela portföljen liksom.
Ja, exakt. Vi tar hela portföljen och vi tar vad de har redovisat. Ja. Så är det 19,9, så 20 kronor.
Ja, så det är ju väldigt mycket bra bolag du får som utgör 20 rabatt. Kronor. Ja, det beror på hur du värderar core-verksamheten.
Exakt. Ja. Men det ska vi komma till.
Vi kommer till det. Men ja, absolut. Den delen är ju intressant, men då ska man komma ihåg det också, att det här är toppen av en börscykel, eller toppen och toppen, men det, det är på en högt värderad börs, om vi säger så. Det är all time liksom nivåer på alla de här innehaven nästan, och man kan se ganska stora prisfall om det skulle bli en sättning på börsen, och då kan ju det slå lite dubbelt på North Media. Om det är caset liksom.
Så är verkligen. Men för att bara recapa då, så att alla hänger med, för det blir mycket siffror tillbaka.
Ja.
Portföljen är värt runt 20 kronor, byggnaden är värt 12,5 kronor, cash är värt runt 4,2 kronor, och om vi kollar på vad nettokassan är per aktie, eller nettoskulden, för den måste ju ändå justeras ut ifall vi ska likvideras. Mm. Den är runt 2,1, så att det är liksom, det hade varit löst. Så du har runt, om du skulle likvidera hela bolaget, 34 miljoner eller 34 kronor per aktie som du skulle bara kunna plocka ut i värde direkt. Såklart du har lite skatt och så vidare och så vidare. Men det är liksom vad vi kollar i inneboende värden i deras balansräkning.
Så det är 18 DKK kvar då?
Ja, i princip.
Så du får tillgångar värde 34 och sen för det priset på 52.
Exakt.
Sen har du kvar 18 DKK som du ska kunna motivera ett värde på då?
Ja, och om vi går över till liksom och kollar vad vi ska värdera bolaget till, då kan vi kolla lite på utsikten av bolaget och sagt själva, för att det är ändå det som är mest intressant här. För att om vi ändå ska värdera det, så måste vi ändå kolla vad vi ska lägga till allting på. Så kan vi kolla vad de guidar i 2019, bara för att få ett hum om hur faktiskt de är bra på den här guidningen. De guidar för 1,1 miljard till 1,16 miljarder i intäkter. Och de landar på egentligen i mitten av den här då, på 1,113.
Så spot on på medelvärdet där.
Ja, faktiskt. Så där har de ju verkligen nått det. Och sen pratar de om EBIT för special items, sån här jätte
engångsposter
specialgrejer, special items, who knows vad de menar. Det var på 95 till 125 miljoner, och här landar de på 190,6 miljoner. Så deras marginal var extremt mycket bättre än vad de sa. Och det var roliga var att de lämnade ny outlook i november, alltså när de har 3 månader kvar av året, att de skulle landa på revenue mellan 1100 miljoner till 1140 miljoner. Så att de hamnar ändå i överspannet.
Precis, nästan noll tillväxt då. Men
ja, de hamnar fortfarande i överspannet av vad de hade sagt där. Och där sa de EBIT på 140 till 160 miljoner. Och EBIT hamnar på egentligen i slutändan på 160 miljoner.
Mm, det är bra.
Before items. Och 190 miljoner var EBITDA.
Okej.
Okay. Och alltså det känns lite som att okej, okay, de fick jävligt bra avkastning här sista året på portföljen. Sista mål.
Ja, men det påverkar inte EBIT ändå.
Det påverkar inte EBIT, men det är rätt kul när man tittar på det.
Mm. Ja, absolut.
Så är det.
Och å andra sidan går det inte så bra i Q1 nu för portföljen.
Nej, eller jag har faktiskt kollat på det. Den är typ sen deras portfölj från årsskiftet är typ ner, vadå? Alltså det är ju mer USD som har påverkat.
Faktiskt. Ja, de har rätt stabil portfölj också.
Ja, så att den är faktiskt, jag har faktiskt räknat baklänges deras portfölj på om de har samma antal aktier. Mm. Så att det har jag koll på.
Ja, men det är ju trygghet ändå på något sätt att känna att de har bra koll på verksamheten och deras guidning och att man kan lita på den. Men vad ser deras guidning om 2020? Säg?
Så deras guidning på 2020 är i intäkter 1075 till 1125 miljoner. Och det är ju ner från deras 1130 miljoner. Så att det är 5 miljoner mindre om du tar en så når det högsta de har tänkt.
Mm. Så det är ju
ingen... De guidar för mindre till, eller mindre intäkter.
Mm.
Sen har du EBITen. Här kommer det intressanta. Här guidar de för 160 till 190. Och deras förra resultat det här året var 160.
Mm, så det är ju ändå tillväxt där.
Så antingen kommer de ha plus eller plus ingen, noll. De kommer ha noll tillväxt eller så kommer de ha tillväxt i EBIT. Och det är egentligen själva caset till själva verksamheten här som vi pratar om. Och förhoppningsvis, då bekräftar ju det lite vad vi har här. Så, hur ska man värdera det här nu då? Hur hade du värderat det här direkt om du hade tänkt hur man ska värdera det?
Men jag är inne på lite det du har gjort. Jag hade räknat bort byggnaden, för den litar på värderingen. Aktiemarknaden värderar vad den är för tillfället. Sen får man bedöma om man tycker att det är för högt värderade aktier eller inte. Alltså om man tycker att de är bra bolag att äga nu. Men sen hade jag räknat bort dem, kolla hur mycket jag betalar för själva kärnverksamheten som jag gått igenom. Och då hade jag försökt, jag hade satt någon multipel jag känner mig trygg med på, kolla hur mycket vinst jag får ut från den verksamheten. Resterande verksamheten, kolla hur mycket, vilken värdering det är på den värderingen som är kvar då, 18 DKK. Sen hade jag väl värderat den med någon EV-EBIT-multipel eller någon PE-multipel som är rimlig för en sån typ av verksamhet. Ganska tråkig, stabil men icke-växande i princip.
Mm. Det jag har gjort är att först justera för allting här med investeringar, för det är inte core business. Och jag tittar ändå på vinsten i slutändan, för att när jag ska ha ett värdecase så måste jag ha utdelning som ger mig en avkastning under tiden jag sitter och väntar på en uppvärdering eller sitter och väntar på en likvidering. Och här vi har en direktavkastning på runt 7,4%, så check verkligen där.
Mm, verkligen.
Men då tittar man också på hur stabil är den här utdelningen först och främst.
Ja, det blir jätteviktigt i den här frågan då. Hur mycket litar du på att de inte kommer sänka den här?
Exakt. Och om vi tittar
för det brukar vara första varningstecknet när man ser en hög utdelning.
Verkligen. Om vi tittar på utdelningsandelen, om vi tittar icke-justerad, då är den på 39%. Så det är ju verkligen stabilt. Men då har vi ett problem. De har 1,22 miljoner i intäkter på vinsten från deras vinster i deras aktier.
Precis. Och det är bara omvärdering av aktieportföljen.
Exakt, så det är egentligen inga realiseringar, det är ingenting som har plockats ut, det är bara redovisningsmässigt om man har portföljen ökat.
Ja, precis som en fastighet ökar i värde för fastighetsbolagen, eller när SCA ökar
sin skog eller
skogsvärdet.
Så det är bara papperspengar egentligen.
Ja, det är ju livsfarligt att räkna med det.
Exakt, så att här har jag justerat ner det till egentligen den vinst de hade haft exkluderat den själva intäkten.
Ja, det som kom från kärnverksamheten.
Exakt, och då täcker de fortfarande hela utdelningen. För då hade vinsten varit per aktie på 4,15.
Och utdelningen är
4.
Ja, det är ändå lite på gränsen. Men
det är ju 96% av deras, på utdelningsandelen. De har haft 100% förut. De har inte någon, alltså kapitalintensiv verksamhet.
Nej, och sen jag antar att det de inte delar ut i aktieportföljen.
Exakt.
Och det som inte är i det som inte behövs investeras i verksamheten då, kärnverksamhet.
Ja, så det är lugnt på det sättet. Så det är inga problem så. Sen om man tittar på det operativa kassaflödet och cashflow från firm också, så ligger det på runt 6,5-6,7. Så
ja, det är ju viktigare. För det, det är ju inga problem alls. Pengarna du får in och det är därifrån du ska kunna täcka utdelningen främst.
Jo, exakt. Så det är inga problem alls med att betala utdelningen i själva likviditeten.
Men varför kollar du operativt cashflow och inte free cashflow från
operations? Jag sa både åka.
Ah, okej. Okay. Och hur mycket var det på den då, free cashflow?
Free cashflow firm. 6,7.
Jaha, firm. Vad är det du menar? Okay,
6, nej, du har free cashflow till firm och du har free cashflow.
Ja.
Och ditt free cashflow, det är 6,7 per aktie.
Ja, men det ser ju faktiskt bättre ut. Ja, då blir jag ännu tryggare
då, täcks ju hela utdelningen till liksom 60%.
Mm. Ja, men det är ju, men det, då blir det faktiskt.
Så den utdelningen anser jag liksom, den är check och den är klar liksom. Och jag anser den rätt extremt trygg.
Mm. Hur ser utdelningshistoriken ut då?
Utdelningshistoriken har bara delat ut i 2 år. Ah, okay. Så de har delat ut från 150 till 3 och till 4.
Okay.
De har ändå bara noterat i 5 år också, tror jag.
Okay.
Så, att, så det är rätt lugnt. Och de har som utdelningspolicy att försöka dela ut rätt mycket för att de kan det, i och med att deras verksamhet är inte så kassaflödeskrävande. De har ändå rätt bra finanser, soliditeten är rätt hög och deras kassa är ändå välbyggd.
Mm.
Som det ser ut. Så att om de skulle behöva göra förvärv eller någonting för att växa sina hemsidor eller komma in på en annan del, göra ett mini-chipset av det, så är det rätt lugnt på den fronten.
Yep.
Så nu ska vi börja justera lite i, ska vi säga, i P-tal och i profit margins och allting sånt där. För att just de här intäkterna av aktier tycker jag gör det problematiskt.
Mm.
För att om vi bara justerar vinsten på P1 och räknar det mot aktiepriset idag, så är det egentligen ett P1 på 13.
Precis, med aktievinsterna.
Utan aktievinsterna.
Ja, okej. Okay.
Så att om vi tar bort aktievinsterna så är det P/E.
Ja, ja, men du menar på hela aktiekursen?
Ja, på hela aktiekursen. Ja, ja, så jag har inte justerat aktiekursen någonting. Nej, så att nej, aktiekursen är vad den är.
Mm.
Och det visar också att de har då en intäktsmarginal på 7,4%.
Mm.
Vilket är en rätt stor skillnad mot 18% de har haft nu.
Mm.
Vilket de har aldrig haft förut. Så att det är liksom så här, man förstår att det är inte riktigt så här, it's a one time thing kanske.
Mm. Mm.
Och om man tittar på hur stor del av både omsättning och vinsten, de här vinsterna från portföljen är, så är det liksom av vinsten, eller av intäkterna är det 11% och av vinsten så är det 60%.
Precis.
Så det är rätt stora intäkter här och vinster som beror på just det. Och bara intäkterna per aktie från aktieportföljen är 6 kronor, 6 DKK.
Precis, så när man kollar på en screener och ser, oj vilket lågt P-tal det är på det här. Nej, alltså det stabila återkommande intäkten, om man ska säga, det man kan räkna med är väl snarare PE 13 då.
PE 13.
För att ni som tycker att man kan räkna med aktieportföljens vinster och säger PE 5 eller vad det nu kan vara, 4. Kom ihåg att så fort aktierna går ner, då blir det en förlust och då kan det bli negativ vinst helt plötsligt. Så
att... Exakt, men jag tycker ändå det blir fel att säga typ att man räknar bort från en sida vad vinsterna är men inte räknar bort värdet av dem. Så när jag justerar där, jag justerar aktiepriset med värdet av, ska vi säga, vi justerar till aktiepriset med värdet från aktieportföljen, från från fastigheten och från cash.
Mm.
Så får vi ett aktiepris på 19,7.
Mm, precis, det var det jag var inne på. Det som är kvarvarande verksamheten värderas till 19 DKK i princip när du köper aktien.
Exakt.
Du räknar bort tillgångarna.
Och när jag justerar också EPSen bort från intäkterna av portföljen, så är det på 4,15. Så då får vi egentligen ett justerat P/E-tal på 4,75.
Precis. Och då är egentligen, tycker man det är fair value, då är aktien också rättvist värderad.
Då är aktien rättvist värderad, absolut. Fortfarande, hur mycket fallhöjd har du på P/E 4,7? Du får en utdelning på 7,4%. Du kan sitta och nästan räkna kanske med att, alltså någon gång kan det hända en likvidering och du kan få ut liksom nästan till 40 kronor per aktie.
Okej, men hur värderar du den här 18 DKK-verksamheten med P/E 4,75? Om du ska ge den en rättvis värdering.
Jag, om man tar och kollar på vanliga här. Man kan sitta och göra en tabell och liksom lägga in ett P-tal, men hur jag skulle värdera det här, det är värdera ut efter utdelningen.
Mm.
För det är ändå det kassaflödet man förväntar sig under tiden och sådär. Och egentligen är det en latmans persons DCF.
Ja, det tycker jag är fair.
Jag har gjort en DCF också. Jag har inte gjort den så noga som man kanske bör göra. Fortfarande liksom...
Nej, men jag litar mer egentligen i det här fallet på en dividend discount model.
Ja, för att här de har i princip ingen tillväxt på topline, men de har lite tillväxt i EBIT. Så jag räknar egentligen, om vi kör Gordon formel, och då kör vi i tillväxten i all oändlighet på 1%. Vi tänker att de växer med en halv procent, eller 50% av vad befolkningen växer.
Mm.
För att det kommer ändå vara prisökningar, det kommer fortfarande vara inflation, så att det kommer fortfarande vara en ökning.
Mm.
Och sen en diskonteringsränta på 5,9%.
Mm.
Då får jag ju värdet på företaget till 82 kronor.
Exklusive alla tillgångar?
Det är bara vad värdet i det här bolaget är.
Mm.
Bara givet deras utdelning.
Mm.
Enligt den modellen. Och då har jag ändå varit snäll.
Mm.
För att om du tar 10-åriga obligationer i Danmark, för danska marknadens ska vi säga kreditmarknad är lite alltså den är under press, om vi säger så. För att den är negativ och jag har lagt ändå 1% i riskfri ränta här. Så den skulle skjuta upp mot 150 ifall jag lägger ner.
Men jag tycker nästan, det blir orimligt. Men jag tycker nästan här att man, för att få någon säkerhetsmarginal, att man kan lägga in att utdelningen kanske till och med kan minska lite. Det är ju att den ligger rätt nära gränsen på payout ratio.
Jo, det är så... Det roliga är om du lägger att den växer 0% i all oändlighet, då får du fortfarande en värde per aktie på 68 kronor.
Att utdelningen växer 0%?
Ja, växer inte alls.
Nej, precis.
Men du får en som obligation 4 kronor per år.
Men det är det jag tänker, att den till och med skulle kunna minska över tid.
Absolut. Mm. Det skulle den kunna göra, men om vi tänker det i konstanten och lägger det i all oändlighet, så är det ju inte där så otroligt.
Nej.
Så det är det som jag räknar med. För att sen har jag räknat med, om vi räknar på flera år, för att framåt här ser det ju inte ut som att det växer. Nej. Men alltså, på något sätt bör det stabilisera sig. Att de har en prisnivån fortfarande stabilisera sig framåt.
Ja, fast du vet, ju längre fram vi tittar i spåkulan, desto mer osäker blir just den här branschen, skulle jag säga.
Jag håller med. Men
jag är inte jättetrygg att kolla 20 år framåt för en sån här bolag.
Nej, jag pratar inte 20 år. Den som gör 20 år, den har inte koll på estimeringar. Men om vi räknar, om jag räknar på att utdelningen minskar 1,5% per år i 5 år framåt, och sen i all oändlighet växer 1%.
Ja, det är något sånt där jag tänker. Ja,
då är fortfarande bolaget värd 42 kronor.
Ja, men du ser.
Så att det är liksom... Jag känner mig extremt trygg med den här utdelningen, vad man får.
Ja, det är ju den stora frågan här, eftersom det är så du värderar. Och då måste du vara trygg med utdelningen. Och är du det, trots att den ligger och stretchar där? Utdelningen alltså, den ligger ganska bra på free cash flow. Det är
alltså den ligger och stretchar på vinst.
Mm.
Men om man...
Men det är faktiskt inte faktiskt pengar in och ut ändå.
Nej, och sen om man kollar på kanske EBIT, som är mer relevant att kolla på i så fall, för att liksom... Du har rätt mycket justeringar där till EPSen. Den ligger på 8 kronor per aktie.
Mm, exakt.
Så att om du hade bara löst och gjort det helt, så ska vi säga, vad heter det då? Skuldfritt.
Mm.
Såklart, man kan inte räkna bort skatten, men det är fortfarande liksom 22%.
Mm.
Så den känns extremt stabil, och när jag modellerar det här,
den känns hållbar faktiskt.
Den känns hållbar. Och när jag kollar i DCF:en och när jag kollar, ska vi säga, tillväxtmöjligheterna 5 år framåt, så tror jag att de förlorar 5% 2 år, sen förlorar 2,5%, sen till 0, sen att det blir 1%, ska vi säga, tillväxt tills de i, vad blir det här då? 1% tillväxt till 2029. Och sen 1% tillväxt i all oändlighet, så är det fortfarande 82 kronor i DCF:en också. Så att det är så här, runt 82 kronor får jag oavsett vad jag gör med den här med negativ tillväxt som är under 10% liksom.
Ja, Sen finns det nog folk som inte ens tror de här finns kvar 2029. Men
det kan
det
absolut
det som
finnas.
Är problemet när du lägger in såna grejer. Men ja, vad ska man göra? När du, men ja,
oavsett
men
så här, hur... jag tror de kommer finnas kvar. De jobbar ju med att digitalisera sig. Om vi tittar på här i Sverige. Vi har ju inte någon typ så här tjänst där vi kan välja vad vi vill ha för reklam i vårt brevinkast.
Nej.
Så de är ju längre fram där digitalt än vad vi är här i Sverige. Vi har fortfarande stora trötta Postnord som verkar inte kunna göra någonting.
Nej.
Rätt. Så att jag tycker att utdelningen och den själva intjäningen de har där är stabil och som de själva säger, lönsamheten kommer bli högre. Sen kommer tillväxten inte bli högre. Men till vilken nivå ska vi nå där? Det är ju det som är frågan.
Så är det.
Och jag tror det kommer komma en inflection point där ska vi säga att deras intäkter stabiliseras och deras marginal stabiliseras på en viss nivå. Och sen kommer det i princip vara ett stalwart och växa kanske 1-2%.
Ja, men det är alltså, tror man på det så är det här billigt.
Ja, ja.
Och absolut är det bra att du ändå får fram en hög bolagsvärdering på egentligen vad de här, vad som egentligen idag värderas till 18 DKK får du fram till runt 60, säger vi till 80 om vi bara kör bakom servetten lite för snabbt och tar ett stort intervall. Så det är en stor säkerhetsmarginal. Sen tror jag man ska kanske tänka och kunna förvänta sig att den här delen som är aktieportföljen också kanske kan tappa 20-30%. Men alltså inte permanent loss, men nej, alltså nej, tillfälligt, och då kommer det såklart påverka aktievärderingen.
Jo, och om man bara modellerar med det, om man säger att typ, verksamheten är värd 68 kronor och så säger vi att liksom, alla de här andra tillgångarna som vi har räknat med, vad det är värde per aktie, alltså portföljen, byggnaden och cashen, att det halveras till 50%.
Precis.
Alltså då är vi fortfarande på 18 kronor per aktie.
Ja.
Och 18 kronor per aktie medan de verksamhet som är undervärderad, I take that.
Ja, men så är det ju.
Så att du har liksom en option på att få ut kanske 18-36 kronor per aktie. Plus att verksamheten i sig bör generera en sån utdelning att det ser bra ut och bör värderas upp, för att i princip deras kassaflöde är ju rätt stabil, är ju extremt stabilt.
Ja, skräckscenariot här är ju att grundverksamheten bara går sämre och sämre och sämre. De sänker utdelningen och till slut sitter de bara där med en byggnad och en aktieportfölj i princip. Men då har du ju i alla fall en nedsida som inte är så pass stor. Det är ungefär 18 DKK i nedsida. Om aktieportföljen är värd vad den är nu. Sen kan ju den gå upp till och med, och då blir nedsidan ännu mindre. Eller tyvärr om den går ner så blir ner sina större.
Så är det.
Men jag menar, du har mycket säkerhetsmarginaler här i det här caset. Det är ett sum of the part case som är väldigt lågt värderat. Att få i den här räntemiljön, nu hade vi Fed idag som sänkte, i den här räntemiljön att få en verksamhet då till P4,5 med en bra aktieportfölj skulle vi säga. Så det är inte som att det är någon luftslott där och det är därför den ordinarie verksamheten är så lågt värderad. Utan jag tycker det är, ja... Jag är rätt intresserad av det här.
Ja, alltså det är ju, ska man säga, ett av de få casen på marknaden där man har verkligen en värdevärdering. Du kan ta det värdecaset och verkligen se att du får...
Är det tangible?
Ja, men alltså du får verkligen fler kronor än vad du betalar för det, tycker jag.
Ja, det är lätt att räkna, som sagt, det är some of the parts. Liksom. Det är lätt att räkna hem caset nu. Sen och liksom likvidera det samma dag och få ut mer än vad det är värt. Och det är inte ofta man hittar sådana case i den här marknaden.
Det är det verkligen inte.
Så att jag har ju inte agerat någonting på det här i och med att jag har inte gjort analysen och jag har inte tittat på det. Men hur har du agerat här, eller hur kommer du agera?
Jag kommer ju köpa. Jag har inte köpt den. För jag har inte hunnit, jag ser att jag har gjort analysen. Så jag kommer att köpa in i portföljen i Investacus. Får få in den där, för att stabil utdelning tycker jag. Har nog uppsida enormt på en portfölj som, eller på tillgångar som kan likvideras. I princip ska det hända när som helst.
Ja, men jag känner nog att om jag tittar närmare på det liksom, jag har ju haft det lite i periferin, att jag nog faktiskt också kan ta en position här. Jag tycker faktiskt att det här är jätteintressant. Jag värderar just sån här typer av case ganska mycket just nu också. Hade vi varit precis efter en börskrasch, då hade jag ju känt att det var ett tråkigt case och att det, pengarna kan jobba mycket bättre i mer spännande bolag. Men just så, det läget vi är i idag, vill jag gärna ha en säker hamn. Och att ha då en trygg utdelning i ett bolag med stabila kassaflöden, visst, kraschar börsen, kraschar deras aktieportfölj, men då kommer ju resten av bolagen du investerar i också krascha. Och jag tror inte de här kraschar mer än den breda börsen, snarare mindre. Och då har du också en jäkligt hög utdelning.
Ja, även om de kraschar och vi säger att det här bolaget kraschar, då har du fortfarande, säg att du kraschar, portföljen kraschar med 50% och byggnaden också, och typ cashen försvinner också, säger vi. Alltså då är det runt 30% av aktiepriset byggs upp av portföljen och byggnaden och cashen.
Fortfarande.
Så att det är fortfarande så här, det är väldigt mycket fallhöjd,
ja,
för att det ska bli helt värdelöst där, men fortfarande tycker jag att vi har ett värde i verksamheten som är mycket högre än vad aktierna är i sig.
Precis, så att krascha den 50% så bör portföljen, alltså, så bör inte North Medias aktie krascha 50%, och gör den det, då har du ju fortfarande ett bra case, så att säga, där du kan köpa mer aktier i så fall.
Ja, så är det.
Så jag tycker faktiskt det här är intressant. Jag får titta lite närmare på det, men jag känner att jag har en ganska bra genomgång. Jag har ju tittat lite in på det också. Sådär.
Jo, och sen, alltså, jag tycker en lite viktig grej är, om man tittar på portföljen. Om de ägde aktier man inte själv hade köpt, är det bra då för att de diversifierar mot sin egna portfölj? Mm. Eller är det dåligt för att man inte håller med om deras inköp? Alltså, vad tycker du där?
Jag tycker att de äger aktier som många aktier jag inte äger. Men jag ser det typ som en positiv grej, för att jag äger inte de aktierna för att jag inte köpte in mig i dem, och nu tycker jag de är för dyra, och nu äger de, nu kan jag få exponering. Visa, Mastercard, eller inte Mastercard, Visa och Amazon till exempel, som fantastiska bolag. Och jag tycker de är personligen för dyra att köpa. Men värderar vi själva grundverksamheten högre än vad aktiemarknaden gör,
så tycker du att du får rabatt på portföljen?
Då får jag substansrabatt på portföljen. Och säger man då att, som du gjorde med din dividend discount model, och säger att hela aktievärdet kan motiveras av verksamheten i sig, till och med mer än så, får ett fair value på 60-80 DKK, då får du ju hela aktieportföljen gratis. Så då får du 2,5 DKK värde av Amazon-aktier per North Media aktie gratis, kan man se det som. Så att för mig är det ju jätteintressant, och det är inte för att jag vill gärna ha de aktierna, och nu kan jag få det indirekt då. Så jag tycker det är superintressant.
Ja, det var egentligen hela analysen.
Ja, en sista fråga då, egentligen. Hur ser du då på grundverksamheten, de här hemsidorna som inte riktigt växer, som är den digitala biten, och sen, ja, när de här dagstidningarna, liksom risken där. Hur stor är risken att liksom grundverksamheten verkligen börjar tappa fart?
Alltså, tappa fart tycker jag är inget problem. För i princip, skulle de, om de håller den intjäning de har nu, så it's okay för mig liksom.
Men jag menar negativt, att det börjar liksom...
Du menar att de
tappar liksom, att de får negativ tillväxt?
Ja.
Hur börjar man värdera det då?
Problemet är ju lite att du har en verksamhet som står för 80% av intäkterna. De är positivt marginalmässigt och rätt hög marginal, runt liksom 14-19%. Så att även om det går ner, så ser jag inte att det kommer bli så stor påverkan. Så jag tror EBIT kommer fortfarande vara rätt stabilt. Men de andra som nu börjar gå över till att bli lönsamma, att de ökar på lönsamheten steg för steg, kan ju kompensera det här förlusten man har i tillväxt, men man kan inte nå upp det med mer effektiviseringar i stora delen. Så att jag ser det som att det kommer lite ta ut efter ett tag, men de här delarna måste absolut få energi, få kraft, få liksom tillväxt, för att det ska kompensera om caset är att de förlorar 5% per år i omsättning i de närmaste 10 åren. Då är det såklart det, men just nu är inte just nu ser det inte ut som att det kommer vara det.
Nej, det är bra att de i alla fall växer någonting.
De växer någonting, och de börjar få marginaler i online-delen.
Som ändå är högre än
distributionsdelen. Ja, exakt. Nej, online var runt 12,5%.
Okej, och distributionsdelen?
18,6.
Ja.
Så att det är liksom ändå att det tickar upp. Det är första gången de var lönsamma i online-delen liksom. Men börjar man komma få lönsamhet i BK, börjar rekonstruera tidningarna, få ordning på det och bara får ebit positivt där, så, så tycker jag att då liksom så här, jag, nu är man ju typ egentligen en credit trader. Jag vill bara få att de blir mer säkra i sin utdelning än att de växer.
Och det är det jag tycker man ska ha koll på om man investerar här. Håll koll på grundverksamheten, hur den utvecklar sig och hur hållbar utdelningen är egentligen.
Exakt.
Och inte intäkter från kanske byggnader eller portföljen, aktieportföljen. Mm. Även om det ska man ha koll på. Men
det roliga med aktieportföljen kan man ha koll på varje dag. Det är bara bygga en rent i... Vad heter
det? Du vet i och för sig inte vad de gör med...
Man vet inte vad de gör.
Förhoppningsvis är de rätt passiva.
Men om man antar att den är likadan och de redovisar varje kvartal, så kan du ha rätt bra koll på hur mycket den borde röra sig.
Men det skulle kännas bättre om de var passiva med den här. Nej. Man vill ju inte att det sitter någon galning där och skjuter som någon sån här trading desk. Liksom.
Inte gå in på Ubisoft när de dippar.
Exakt.
Nej, ja. Men det känns ju som att de, med tanke på vilka aktier de har tagit, känns det som att ett, de håller sig till det de kan. Två, de är i Danmark och USA. Så marknader de har koll.
Och tre, de hedgar.
Hedgar faktiskt sin verksamhet.
Ja, så det är lite win-win. Går det dåligt för aktieportföljen, går det bra för dem kanske.
Nästan till så här, Amazon, när det går bra så bara, ja, vi tjänar mer på Amazon. Ja. Har vi förlorat någonstans?
Ja, det är nästan som att så här, ja, de blir glad liksom, när de torskar business till Amazon.
Exakt, så är det.
Ja, men bra, spännande analys. Och ja, faktiskt båda är intresserade av det här bolaget. Mm. Ska titta närmare på det.
Ja, skickade Excel, men du kommer inte fatta något.
Nej. men kom ihåg att ingenting av det här är en rekommendation eller någon finansiell rådgivning, utan det är bara för underhållningssyfte.
Ja, exakt. Det är mina tankar. Det är mina antaganden om ett bolag. Och ni kan absolut ta det som inspiration och ta det som en polare hjälper er och få koll på ett case. Men ta inte beslut på det jag har sagt. Gör egen analys och stå för det.
Exakt. Det var egentligen avsnittet. Det här var ett av våra längre avsnitt här igen. Vi återgår till ett långt avsnitt, 1 timme och 50 minuter.
Men det är ju så mycket när jag grottar sig ner i ditt värdecase.
Ja, det är ju ett sum of the part också.
Exakt.
Ja, men och ni hittar pdf:en på www.gameofstocks.nu.
Yes.
Och ni hittar mig på Twitter @vadinvestera.
Och ni hittar mig @investorkurs på Twitter, men ni hittar även på Instagram och ni hittar även podden på Instagram också. Så där finns vi med. Nu när jag har lagt upp det, Danne vet inte om det.
Nej, jag vet inte vad han lägger upp för bilder här. Men ja, må avkastningen vara mer.
Och kom ihåg pdf-erna.
Ja, jag sa det precis. Men ja, då säger vi hej då igen då.
Hej då.
Må avkastningen vara mer.